bästa medlemmar i Svensk-Tyska föreningen. Det här är ordföranden Leif Sjöström. När jag nu tar till orda på det här sättet så finns det en mycket speciell anledning. De coronarestriktioner som har drabbat inte bara Sverige har gjort att vi i föreningen fått inställa våra planerade arrangemang under våren och sommaren. Det är förstås mycket trist, men det har naturligtvis och lojalt skett i medlemmarnas och medmänniskornas intresse. Fråga har då uppkommit vad man skulle kunna göra istället, kanske i nya former som inte kräver de fysiska möten som vi annars brukar kunna glädjas åt. Att skicka en bok kanske, eller ordna en, ska vi säga, virtuell tillställning dit medlemmarna kunnat anmäla sig, eller något annat med tonvikt på svensk-tyska relationer genom tiderna. Förslagen har varit flera, men vi har måste inse att vi i föreningen har begränsade resurser och heller inte är så verserade i att hantera alternativa mötesformer, åtminstone inte nu. Av styrelsens ledamöter har jag då blivit uppmanad att fräscha upp ett anförande med ett porträtt av Tysklands förbundskansler Angela Merkel, vilket jag har hållit några gånger i fjol på inbjudan av några opolitiska men samhällsintresserade föreningar. Eftersom hon ju är Europas kanske viktigaste politiker och dessutom en av dem som verkat i ansvarig ställning allra längst, vill man gärna höra mera om hur hon är som person, hennes bakgrund och tänkesätt. Det mesta av vad som då sades gäller fortfarande, liksom givetvis hennes betydelse för europeisk politik. Även om det som nu sägs alltså är en sorts repris, så kan det kanske ha sitt intresse för just vår krets. Jag vill alltså gärna i denna särskilda situation hälsa till våra trogna medlemmar, ber hålla ut, önska er god hälsa och gott humör och ber att ni tills vi nästa gång kan få träffas till en mera reguljär och professionell programpunkt hålla till godo med denna personliga betraktelse över temat Angela Merkel, vem är hon egentligen? Alltså, den 22 november 2005 inträffade en särskilt remarkabel händelse i den moderna Tysklands historia. I detta land som i sekler styrts av bistra herrar, ofta katoliker från södern, så tillträdde då som kansler en relativt ung kvinna, protestant och från norr. Dessutom prästdotter och uppvuxen i den gamla östtyska diktaturen. Det var märkligt nog. Ännu märkligare är att hon nu, drygt 15 år senare, fortfarande virtuost och tämligen obestritt har regeringsmakten efter många koalitioner, en vänsterut, en mot mitten. Och senast, med stor uthållighet och skicklighet, formerade sin fjärde koalitionsregering avsedd att regera 4 år till. Antalet och formatet på de många kriser hon har genomlevt skulle räcka för att knäcka vem som helst efter kort tid. Hon är nu inte bara världens mäktigaste kvinna utan också en av världens mest ansedda politiska ledare som redan har en viktig plats i modern historia. Även om det stundom går hett till i tysk politik har hon hittills personligen varit tämligen ohotad och några seriösa utmanare har ännu inte synts till inom landet. Hon har överlevt 4 SPD-kanslerskandidater och är inne på sin femte förbundspresident. När hon nu bestämt sig för att sluta så är det alltså verkligen i och för sig normalt och förståeligt. Mera oklart är dock vem som kan ta över. Den processen är igång och i god demokratisk ordning. Jag ska inte närmare gå in på det. I EU-kretsen kan sedan länge inget väsentligt ske utan att förbundskanslern, ofta i par med den franske presidenten, vem det nu må vara, har gett sitt klartecken. Många av lösningarna på Europas stora problem bär också hennes signatur. På senare tid har hon visserligen kommit under tryck framförallt från högerhåll och särskilt för sin frikostiga attityd i flyktingfrågan, men det finns i vart fall anledning att uppmärksamma denna märkliga person, Europas, vill jag påstå, främsta politiska personlighet under många år. Hon må vara en av världens mest kända politiker, men hon är ändå i många avseenden fortfarande okänd, lite annorlunda. Ett mysterium för många. Det sa hon själv till tidningen Stern i november 2004. Och jag citerar: folk vet nästan ingenting om 35 år av mitt liv. Vem är då denna formidabla person som redan nu kan sägas ha blivit historisk? Vad är det som driver henne och hur formas hennes agerande? Hur ter sig framtiden? Vad man möjligen vet är alltså att hon växte upp i DDR, är naturvetare och Tysklands första kvinnliga kansler. Men det finns mycket mer att förtälja, också av betydelse för dagens händelser. Jag ska nu försöka därför ge några karakteristika om denna en av vår tids viktigaste politiker. Det finns mycket att förtälja, men formatet nu kräver att jag begränsar mig till några huvudpunkter om hennes person och kanske inte mycket om hennes politik, som just nu för övrigt är ju under intryck av det globala krisläget och det är föremål för vad vi ska säga om förhandling. Det ska jag inte ge mig in på. Men jag gör nu det jag säger mot bakgrund av dels en relativt utkommet biografiskt material om Angela Merkel. Det bästa hittills tycker jag har skrivits av Stefan Cornelius. Han är politisk eller var politisk redaktör i Süddeutsche Zeitung och han har i över 15 år nära följt Angela Merkel. Det finns också en ganska nyutkommen, tämligen omfattande Merkel-biografi på engelska av en man med det märkliga namnet Matthew Quartrup och det börjar med QV. Och bland del annat så har också Dagens Nyheters före Berlinchef Jan Levenhagen utkommit med en mera rapsodisk skrift som han kallar Kanslern som kom in från kylan. Vem är hon då och var kommer hon ifrån? Hon är alltså uppvuxen i gamla DDR i en liten ort som heter Templin i östra Mecklenburg, nordosten Berlin. Men det var redan på DDR-tiden vad man skulle betrakta som en landsortshåla. Hon är inte född där. Hon är faktiskt född i Hamburg den 17 juli 1954 och är alltså nu snart 66 år. 2021, när hon sagt sig skola sluta, kommer hon alltså ha nått den klassiska pensionsåldern, 67 år. Och att man avgår med långvarig pension, det är lindrigt sagt mycket ovanligt i den kretsen. Och förmodligen kommer hon att bli historisk även för det. Hennes far hette Horst Kastner. Han var protestantisk präst och han dog 2011. Hennes mor, Herlind, heter hon. Hon avled 90 år gammal bara för något år sedan. De flyttade allihop några veckor efter Angela, som det ska uttalas, födelse till den östra delen av landet för att hjälpa till med kristligt arbete i den då tämligen ödelagda ryska zonen. Modern, en mycket from kvinna, säger Cornelius. Hon var lärare i latin och engelska men fick inte utöva sitt yrke. Hon gjorde istället en stor insats i det diakoniska arbetet i bygden. Plus att hon tog nära hand om sina tre barn. Utöver Angela var det också brodern Markus. Han har sedan blivit en ansedd fysikprofessor i Frankfurt. Och lillasystern Irene som är arbetsterapeut. Angela Merkel hade nog där vad man skulle betrakta som en lycklig barndom. Hon talar själv ibland om den stora öppenhet och mänskliga värme som präglade hemmet. Men den var inte lätt. För redan då slog systemet och repressionen till mot den lilla prästdottern, dessutom från väst. Hon fick inte gå i samma förskola som andra, men lyckades ändå komma med i partiets ungdomsorganisation, Freie Deutsche Jugend, det vi kallas för FDJ. Det var ju där man fick kompisar och kontakter för framtida bruk. Angela var en mycket duktig och flitig elev. Hon var alltid bäst i klassen och särskilt duktig var hon i matematik och det då obligatoriska språket ryska. Hon vann till och med ett fint pris i språkolympiaden som det hette, fick en resa till Moskva i pris. Det har sagts att hon studerade i Moskva men det är inte riktigt sant. Sådana uppgifter hänför sig nog till den fina men ganska korta språkresan som hon gjorde till Moskva. Hennes relationer till systemet då var inte helt okomplicerade. Någon gång höll det på att gå galet, till exempel i en skolteater, då man försynt karikerade de ryska soldaterna på orten och överraskade med att sjunga Internationalen på engelska. Det blev ett gräsligt oväsen i det lokala partiet. Läraren blev förflyttad och eleverna skulle inte få börja vid universitetet. Men pappan drog i några kyrkliga tåtar och fick iväg henne till Leipzig där hon började studera fysik 1973. Till bakgrunden hör också, eftersom det politiskt har fått en viss betydelse, notisen att hon har polskt påbrå. Hennes farfar kom till Berlin i början på 1900-talet. Han blev polis där och bytte sitt polska namn mot det enklare tyska Krasna. Ja, så mycket om familjebakgrunden. Där finner man hennes bas av medkänsla, frikostighet, kristna grundvärden, moraliskt tänkande, ansvarstagande och allmän duktighet, om man så vill. Kanske man till det biografiska ska lägga några notiser också om hennes akademiska karriär. När hon kom till Leipzig för att studera kvantkemi så var hon länge den enda kvinnan i arbetsgruppen och som ägnade sig åt vetenskapligt arbete. Det gick rätt bra, men omständigheterna var ju knappa. Bland de första hon träffade var den unge Ulrich Merkel. De flyttade snart ihop och eftersom det då var lättare att få någonstans att bo så gifte de sig 1977 när hon var 23 år gammal. Det höll dock inte så länge, de skilde sig 1982. Men därav alltså efternamnet. En obligatorisk fråga brukar vara om hennes relationer till Stasi, den allsmäktiga övervakningsorganisationen, utan vars godkännande ingen väsentlig händelse fick äga rum i arbetar- och bondestaten. Det är svårt att säga hurdana hennes relationer var och jag kan inte ge något annat än en anekdotiskt svar på detta. Hon var då i Berlin och fick frågan om hon ville ansluta sig till verksamheten där. Men då krånglade hon sig ur sig frågan genom att hävda att hon var värdelös på det för hon hade så svårt att behålla hemligheter. Ja, hon flyttade på i kvantkemin. Hon skrev en avhandling om sönderfallsmekanismer som blev godkänt med högt betyg 1986. En pikant detalj i anslutning till det jag just berättade. I det samtidigt obligatoriska delämnet marxism-leninism som varje doktorand också måste absolvera då, så klarade hon knappt godkänt. Var den lilla obligatoriska avhandlingen eller skriften har blivit av är för övrigt okänt. Hennes egen förklaring är att ja, det var så dåligt kopiepapper på den tiden och så det skrynklade så vid utskriften så det gick inte att använda och det finns liksom ingen utskrift. Det säger lite om tidsandan. Här skymtar man för första gången en viss Joachim Sauer. Han avtackas i förordet för stöd vid arbetet med avhandlingen. De hade redan då flyttat ihop, skaffat sig en våning i Berlin, arbetade båda på Vetenskapsakademin och hade väl inriktat sig på ett akademiskt liv tillsammans. Men så blev det inte. Istället kom hon in i politiken. Det dröjde visserligen rätt länge, men när det väl blev av så gick det fort. I den tilltagande förvirringen i Berlin kom hon en kväll i september av en tillfällighet till en liten rätt kaotisk grupp som kallade sig Demokratiskt uppbrott. Egentligen hade hon väl tänkt söka sig till socialdemokratin, men när hon var där hon tyckte det var för tråkigt. Så hon kom in till Demokratiskt uppbrott och där fick hon börja med att koppla in datorer och sen sköta pressfrågor. Hon avancerade snabbt i röran på slutet av DDR. Ett år senare hade hon blivit ledande medlem i CDU på östkvoten så att säga. Hon blev kansliråd i regeringskansliet pressenhet och snart var hon också invald i förbundsdagen. Hennes valkrets var då och är fortfarande Stralsund-Rügen i den nordligaste och ganska fattiga delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Där får hon alltid mellan 40% och 50% av rösterna. Det kanske kan vara pikant att notera att den första nomineringen som hon fick, det skedde vid ett möte då 1990 på den stora anläggningen Prora. Ja. Hennes mentor var länge den store Helmut Kohl. När han skulle göra sin första samtyska regering efter enandet 1990 så behövde han förstås brukbara personer också från öst som inte var belastade av samröre med SED-regimen. Merkel hade han fått ögonen på vid en partikonferens i Hamburg dagen före enandet den 3 oktober 1990. Hon blev först minister för familj och ungdom, ett mycket litet ministerium, men en bra praktikplats som hon lärde sig mycket på. Därpå så var hon 1994-98 minister för miljö- och kärnkraftsfrågor, och det var ett större ministerium, det skötte hon mycket bra. Bland annat så var hon ordförande vid den stora FN-klimatkonferensen i Berlin 1995. Och det var den som ansågs lägga grunden för det senare så kallade Kyoto-protokollet. Det är än idag grundläggande för miljöarbetet i hela världen. 1998 vann SPD och Gerhard Schröder knappt valet. Helmut Kohl avgick, trasslade in sig i partifinansieringsskandalen, och den drabbade också hans efterträdare som då var Wolfgang Schäuble redan då. Merkel hade då blivit partisekreterare i CDU, generalsekreterare, och såg sin chans. Hon uppmanade båda två att dra sig tillbaka från partiledningen och blev själv i hård konkurrens med ett antal starka män vald till partiordförande år 2000. Vilka är då hennes ledmotiv? Hur agerar hon? Hon gick alltså från att vara ung forskare från östtyska landsbygden till att bli minister i den första tyska förbundsregeringen på bara något år. 1990 var hon Tysklands genom tiderna yngsta minister, hon var bara 35 år. Och någon lång läroperiod hade hon alltså inte. En sak är därmed klar, någon klassisk partibekänt eller partiarbetare av klassiskt snitt är hon inte, snarare tvärtom. Hon avviker på praktiskt taget alla punkter från den gängse tyska makthavarmallen. Hon är kvinna, hon var relativt ung, hon var östtyska, protestant, och det är sånt som redan har nämnts. Därtill då naturvetare, mycket ovanligt, ryskkunnig och inga familjeband klassiskt till politik eller näringsliv eller så. Det vanligaste omdömet man hör om Hedde är att hon är en stor pragmatiker. Med sin vetenskapliga skolning vill hon alltid först ha alla fakta på bordet, sen göra en ordentlig analys och därpå avvakta rätt läge för att sätta igång ett beslut. Hon är allmänt beaktad för att ha alltid varit mycket påläst, hon att inte vilja lyssna till svamlande rundsnack men heller inte falla för självsäkra machofasoner. Då kan hon bli mycket dräpande, det har många fått känna på både i öst och väst. En del menar att hon inte har några ideal, inga styrande värderingar, att hon bara avvaktar läget och då gör vad som måste ske. Den totala pragmatiken alltså. Men det är inte sant. Det är inte så att Angela Merkel år 2005 tog över kanslersämbetet utan övertygelse. Efter att ha bott länge i en diktatur och bakom en mur trodde och tror östtyskan Merkel på marknadens och frihetens kraft. Hon döljer inte att hon är troende och att hon kommer österifrån. Det är också välkänt att hon har tre tydliga pelare i sin världsbild, sin utrikespolitiska agenda. För det första, relationen till USA. Hon menar att utan USA skulle Tyskland av idag inte finnas, det brukar hon säga. För det andra, Europa. Utan EU går Europa enligt hennes syn tillbaka till kaos. För det tredje, Israel. Hon förkunnar ofta och av övertygelse Tysklands särskilda ansvar för relationen med Israel. På senare år har man också förstått att hon anser relationen till Polen vara en grundläggande på tysk del. Hon är utpräglat intresserad av teknisk utveckling, att främja forskning, innovation, utbildning och leder personligen stora grupperingar om framtidsfrågor och teknik. Frihandel är ett annat av hennes huvudämnen, liksom de grundliga EU-friheterna om fri rörlighet naturligtvis. Hur är hon nu som person? Cornelius beskriver henne så här, citat: Merkel är relativt öppen med sitt humör och sina egenheter. Hon spelar inga spel, hon är inte snäsig eller ryckfull, uppblåst eller nedlåtande. Hon skäller inte och hon är inte snarstucken. Hon sägs med rätta vara nyfiken, vetgirig och intresserad av att lära sig nya saker. När hon ägnar sig åt ett problem så vill hon först av allt förstå det på djupet. Vare sig det handlar om pensioner, fastighetsbubblor, Sydkinesiska sjön. Hon vill ha fakta och hon vill förstå motståndarsidan även om inte hon håller med om deras argument. Hon är alltså enligt Cornelius precis den hon ger sig själv av att vara. Ett utmärkande drag för Merkel, i synnerhet i jämförelse med många av hennes manliga kollegor, är hennes fullkomliga okänslighet för maktens yttre attribut. Hon bryr sig inte om pengar. Hon bor enkelt mitt i Berlin, am Kupfergraben heter det, det är en hyresvåning på museumsinsel. Hon har en liten sommarstuga ute på den pommerska landsbygden och dit älskar hon att ta sig när tillfälle ges. Hon är oftast enkelt och praktiskt klädd. Apropå klädsel så kan man kanske till och med säga att hon till sina andra märkligheter är den som har lanserat ett nytt kvinnomode. Den elegant skräddade jackan med bekväma långbyxor. En frisör reser alltid med henne, hon heter för övrigt Petra Keller, hon har varit med länge och hon får nog varje dag höra en hel del. Merkel är som farligast när hon är helt lugn, sägs det på förbundskanslerämbetet. När hon börjar bli allt tystare vet man att explosionen är på väg. Merkel skriker inte åt folk, hon blir sarkastisk, sen sätter hon in nådastöten. Men hon har ändå mycket humor och en inte oäven talang att imitera framstående personer. Den förre bayerske påven förresten, till exempel. Vad känner man då till om henne privat? Ja, det är inte mycket. Hon håller sig på sin kant, hon är alltid mycket korrekt, hon är som sagt väl förberedd vid de många intervjuer hon ger. Hon deltar sällan i så några soffor, det får sådana som Altmaier och andra sköta. Men två saker framträder ibland. Opera och fotboll. Hon besöker regelbundet tillsammans med maken Joachim Sauer Wagnerfestspelen i Bayreuth. Och därifrån stammar en av de två faktiskt bara bilderna av Angela Merkel i stor aftongala, en grön sidenanordning med ståtlig urringning minsann. Apropå fotbollen så har hon rätt ofta setts på det tyska landslagets viktigare matcher där hon sitter och biter på naglarna när det blir spännande. Hon är god vän med företrädaren Jürgen Klinsmann som hon rätt ofta talar med. Någon större sportutövare är hon inte själv. Man har sett hur hon för några år sedan försökte sig på vintersport i Alperna. Det gällde skidåkning på längden men det gick inte så bra. Hon föll, bröt höften och linkade sedan runt i månader på kryckor. Långpromenader är inte heller hennes gren. Hon har sedan barndomen ett smärre handikapp i benen och fötterna. Lätt spastisk säger hon att hon är. Hon vill ogärna göra långa turer till fots. Av flickdrömmarna som alla hade om att bli balettdansös eller åtminstone skridskostjärna, de flesta unga flickor i DDR ville väl bli som Kathy Witt eller Gabi Seifert, men därav blev alltså ingenting, trots det så tror jag nog att intresset finns där. Om man skulle få för sig att förknippa världens mäktigaste kvinna med eliten så är det egentligen djupt ironiskt. När hon började komma upp sig i politiken omkring 1990 så var hon nog det minst elitistiska, alltså förnäma, utvalda, etablerade som man kan tänka sig. När hon kom till Bonn 1990 så var hon ganska ung, hon var nyskild, hon var nybliven kemidoktor från DDR. Hon svajade runt i långa svepande kjolar av enklaste sort och vakterna i Bonn trodde att hon tillhörde de, ska vi säga, gröna demonstranterna. Hon bodde sedan i en risig våning i Prenzlauer Berg i ett oklart förhållande med den som senare skulle bli hennes man. Ung och modern, ja kanske det, men elitistiskt, det är knappast. Vem lyssnar hon då på? Vem gillar hon? Och vem gillar hon inte? Ja, med sin vetenskapliga läggning har hon många rådgivare och ännu fler som vill vara det. Jag ska bara nämna några ofrånkomliga namn. Tysklands mest okända kändis, det är nog Baumann. det vet alla i politiken vem det är, nämligen Merkels kanslichef sedan 1995, språkvetaren Beate Baumann. Hon anses vara Tysklands näst mäktigaste kvinna, som Merkel för övrigt på gammal tysk manér fortfarande kallar Frau Baumann, och alltså inte är du med. Den hittills bokstavligen mest märkbara i hennes närhet är nog den mäktige förutvarande kansliministern Peter Altmaier. Han är en visserligen avtagande men dock 150 kilos bjässe från Saarland som har varit både EU-tjänsteman och miljöminister och nu är mäktig ekonomi- och energiminister. Det anses vara han som ligger bakom hennes spontana och moraliskt baserade utspel i flyktingfrågan för några år sedan. Det har gett en hel del problem med högerflygen och framförallt med det bayerska systerpartiet och ganska länge. I den nya regeringen är han mäktig ekonomiminister som sagt. Hans efterträdare heter Helge Bruns. Han är ungefär samma stadiga, jovialiska typ, egentligen narkosläkare. Men den som står hennes sen är närmast och är hennes främsta stöd är nog ändå maken Joachim Sauer. Det är rätt lite känt om hans politiska tendenser, men däremot är han en stor auktoritet inom sitt vetenskapliga område. Han är professor i oorganisk kemi vid Humboldt-universitetet och enligt Cornelius en av världens 30 främsta teoretiska kemister. Han har till och med nämnts som en Nobelpriskandidat av vissa. Ja. Jag har försökt ge en bild av Angela Merkel som en mycket pragmatisk, analytisk och ganska vardaglig person utan stora later. Det är då naturligt att hon med sin vetenskapliga läggning och tämligen enkla bakgrund inte har mycket till övers för folk med stora later. Det är själva verket det värsta hon vet. Och bland dem som hon inte tålt är nog ettan Berlusconi, den oförskämde. Det finns åtskilliga anekdoter om det. Allmänt sett så verkar det som hon har lättare att umgås med sina fiender än sina vänner. Samtalen med Putin tycks ibland gå bättre än samtalen med Trump till exempel. Och samarbetet med socialdemokraten Scholz i regeringen ofta lättare än med partivännen Seehofer. Det spekuleras för övrigt mycket kring hennes relation med Vladimir Putin. Man vet ju dels att han har verkat som KGB-överst i gamla DDR och talar utmärkt tyska. Dels att hon är mycket skicklig i ryska. Men det räcker inte. Deras läggningar är mycket olika och han har tydligen svårt att använda sin vanliga metod, en kallt nedlåtande bisterhet på henne. Hon vet vad hon vill, hon kan språket, hon hör nyanserna. Hon misstror honom nog djupt, men de talas vid ganska ofta, flera gånger i veckan sägs det. De har också varit till exempel hos Erdogan i Istanbul tillsammans för att finna en lösning i Syrien. Det är kanske hoppingivande. Hur står hon då till Trump? Ja, förutsättningarna för en viktig relation är ju inte de bästa skulle man kunna säga. Den dåvarande presidentkandidaten Trump sa för några år sedan att, och jag citerar direkt, tyskarna kommer att störta denna kvinna. Jag vet inte vad i helvete det är som försiggår i henne. Hon måste vara sinnessjuk. Slut citat. Det citatet. När han blivit vald så sände hon i alla fall en kylig och värdig gratulation till segern, men med vissa tydliga förbehåll. Och det kan vara värt att läsa upp detta. Och jag citerar återigen denna gången från Merkel. Med inget annat land utanför den europeiska unionen har Tyskland en djupare förbindelse än med USA. Tyskland och Amerika förbinds genom gemensamma värderingar, genom demokrati, frihet, respekten för varje människas rätt och värde, oavsett härkomst, hudfärg, religion, sexuell inriktning eller politisk inställning. På basis av dessa värden vill jag erbjuda er, herr president, ett nära personligt samarbete, liksom mellan våra båda länders regeringar. Slut citat. Egentligen är det ganska häftigt att en tysk kvinnlig kansler kort och knappt listar sina villkor för att ha goda relationer med USA. Ja, de har sedan dess träffats i olika tillfällen, bland annat vid NATO-träffar i Bryssel med dessa bokstäver G7, G20 etc. Hon har också varit i Washington förstås. allt med växlande framgång skulle man kunna säga. Han har möjligen fått en viss respekt för hennes livshistoria, men i övrigt förefaller det inte ha blivit några påtagliga framsteg i deras relation. Det bästa är kanske att dottern Ivanka har i alla fall har varit i Berlin. Kanske är det som en slutsats efter dessa möten som hon för något år sedan förklarade att, citat, Europa måste ta sitt eget öde i sina egna händer. Tiderna när vi kunde lita på andra är fullständigt är på väg ut, sa hon. Och det fortsätter hon att hävda. Det kan i det här sammanhanget kanske ha sitt intresse att fråga sig hur det är med hennes relationer till Sverige. Ja, av allt att döma är de både många och goda. Som de flesta östtyskar berättar hon gärna om hur nyfiken man var på det avlägsna Sverige under DDR-tiden. Det var lite av drömlandet i fjärran då för tiden. Det ligger henne också nära att som nordtysk person tänka i liknande banor som vi gör i Skandinavien. Kontakterna med ledande svenska politiker har varit nära ända sedan Göran Perssons dagar. Det var förstås särskilt nära under den borgerliga regeringens tid. Men jag vet att relationerna också med den nuvarande regeringen är mycket goda, inte minst eftersom den viktige vicekanslern och finansministern Olaf Scholz är väl bekant med sina socialdemokratiska partikollegor i Sverige. Har jag nu träffat Angela Merkel själv? Ja då, flera gånger, både som när hon var minister och som kansler, och båda delarna i Hamburg. Den första gången var när hon var miljöminister och intresserad som alltid reste runt i den stora och också för oss viktiga hamnen i Hamburg. Då språkade vi lite om insatser för skydda vattenområden. Senast var för något år sedan då vi samtalade kort vid en stor Überseetag i det ståtliga rådhuset i Hamburg. Hon sken upp tydligt när jag presenterades vara från Sverige. Ett viktigt minne i den här delen är när Angela Merkel tillsammans med Stefan Löfven för några år sedan invigde ett tysk-svenskt tekniskt forum på IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin. Sånt ligger henne varmt om hjärtat. Intresset för det svenska är fortfarande stort, i synnerhet när det gäller Östersjösamarbete. Jag minns från min IVA-tid hur hon vid ett besök i Stockholm redan 2008 sa, och jag citerar återigen, Tyskland och Sverige skulle kunna ha ett djupare samarbete inom forskning och utveckling. Östersjöregionens utveckling ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser regionen som en dynamisk näringslivsregion, särskilt inom innovation, forskning och utveckling. Utvecklingen inom Östersjöregionen är något att ta fasta på. Så, slut på citatet. Så man får väl anse att grundinställningen är god. För vår del är den av största värde, kan jag säga, i dessa tider. Det är väl helt enkelt så att om vi vill ha något genomfört i Bryssel så behöver vi nästan alltid ta vägen om Berlin. Och efter Brexit blir det väl ännu angelägnare. I Berlin går det i regel bra. Hur ser det nu ut framåt? Ja, det finns hur mycket som helst att berätta om allt som Angela Merkel har gjort. Alla kriser som hon har bemästrat och allt elände som hon har tvingats bevittna. Hon är för närvarande mitt uppe i en som kan komma och visa sig vara den kanske svåraste under hela hennes regeringstid. Inte minst för att den gäller liv och död i hennes eget land. I en bedömning såg jag att det inträffat en större kris alla Grekland, Ukraina, euron, Fukushima, Brexit, Corona etc. i snitt var sjätte månad under hennes dryga dussinet år vid makten. Plus alla de som vi inte blivit medvetna om men som hon haft ändå. Och så får man inte glömma bort att alla de många stora saker som hon ordnat och som gått bra, toppmöten, officiella besök för att partiframträdanden och så, det också finns. En tysk kansler är i hög grad allmän egendom, men det är alltså helt enkelt ett förfärligt ansträngande uppdrag som man kan undra över om någon alls vill ha. Kan hon fortsätta nu den här fyraårsperioden ut och slå kål som satt i 15 år? Ja, det parlamentariska läget har ju blivit allt mer och avsevärt komplicerat än under de tidigare perioderna. Vi vet att det senaste valet inte gick särskilt bra, varken för CDU-CSU eller SPD. Och att det därefter snarast har blivit värre, det parlamentariska läget, särskilt för SPD. Men det har också framgått att det hittills inte finns någon egentlig utmanare, varken inom hennes eget parti eller i andra partier, och allra minst i oppositionen. Tyskland har haft många koalitionsregeringar sedan kriget, där SPD också flera gånger har haft den viktiga finansministerposten. Som regerandet i sig går det rätt så bra, kan man säga. Jag har också intrycket att båda sidor avser att hålla ihop koalitionsregeringen och arbeta sig igenom det 157-sidiga detaljerade koalitionsprogrammet. Opinionsmätningarna visar på att de allra flesta vill att hon och koalitionen fortsätter. Och den tendensen har väl snarast stärkts under den senaste tiden. Det vore utan tvivel bra för både Tyskland och Europa. Värre ser det ut inom partierna, där kraven på förnyelse blir allt starkare. Det kan man säga gäller särskilt för SPD, som har gått från ett 40% parti till knappt 20% idag. En bra sammanfattning av vad som förestår tycker jag att Dagens Nyheters utmärkta Berlinkorrespondent Lina Lund har gjort. Citat: de närmsta åren kommer att präglas av ödesfrågor om EUs framtid, om digitaliseringen och det tyska näringslivets konkurrenskraft i en global ekonomi. Problemen med växande sociala klyftor och bristande tilltro till demokratin lär också hamna högt på agendan. Ja, detta var innan coronapandemin, som ju skakade om ordentligt också i det tyska samhället. En huvuduppgift är alltså då förstås att leda återstarten av den tyska ekonomin, som istället för den programmerade stadiga tillväxten nu istället redan på kort sikt bedöms få en reduktion på kanske 8-10%. Och oundvikligen kommer debatten också handla om eran efter Merkel. Flera huvudkandidater har ju anmält sig inför den partikonferens i november då man återigen ska välja en ny ordförande. Det blir, som det nu ser ut, denna gången ett val mellan manliga kandidater, alla tillhörande en mera värdekonservativ, näringslivsorienterad falang. Om inte den senast valda och hittills dock mindre lyckosamma Annegret Kramp-Karrenbauer, som kanske kan betecknas som socialliberal i Merkels anda, mot förmodan skulle repa sig och återkomma. Det är i vart fall ingen liten uppgift för vem som helst. Det finns alltså många viktiga inslag i bilden, av stor betydelse också för oss. Och det är också för Sverige betydelsefullt att det finns en stabil regering i Tyskland. Om det blir oreda i Tyskland blir det mera oreda i hela Europa, och det vill vi ju inte ha. Så jag tror därför att för svensk del är det säkrast att hålla tummarna för Angela Merkel ett tag till. Hon har ju verkligen visat att hon kan. Tack ska ni ha.